Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I veckans avsnitt av Kedja ut så pratar vi om eldsjälarnas betydelse återigen, och vi ger även vår syn på andrahandsmarknaden så som den ser ut just nu. Lätta som rödluvan så jassar vi in i dagens avsnitt som är det 197 i ordningen av den här podcasten som vi kallar för Kedja ut, en podcast om discgolf. Jag heter Tommy Bäcke och jag gör det här tillsammans med min fantastiska vän Niklas Nyman. I juletider så här, hur känns det? Hur mår du?
Jag mår bra. Jag försöker jaga fram den här julstämningen som borde finnas och borde vara jättepåslagen och fantastisk. Men den är inte riktigt det än. Men jag tror att när jag väl stänger av datorn och bara hoppar in i julbubblan och vecklar ut mina bingolotter för uppesittarkvällen, då tror jag att den kommer att rulla in lite fint i själen, och jag tror att det blir nog bra, tänker jag.
Det gick en lätt rysning över armarna på mig nu när jag hörde bingolotter.
Ja, alltså
det var väl drygt ett år sedan man satt där och spelade sist.
Ja, vi satt ju på nyårsafton också. Ja, men det är, alltså för 5-6 år sedan, då var inte det tänkbart förhuvudtaget.
Är det så? Varför inte då?
Nej, men alltså då, bingolotter för mig förknippat med idrott och jobb. Det har inte varit, nu har man som, man kanske har vuxit upp lite grann. Sådär. Nu känner man att bingolotter, ja men det är ändå för en god sak, och det är på ett helt annat upplägg nu också än vad vi hade i fotbollslaget. Vet du, i fotbollslaget då hade man signat upp sig, och då var det varje vecka. Du vet, då var det bingolotto varje lördag.
Jag minns också det här att pappa var ju tokig på det där ett tag när man skulle sälja bingolotter när man spelade hockey. Han sa, du borde gå ut och sälja dem själv. Jag bara, ja men jag har försökt. Så gick jag till grannen och frågade, så ville han ha en. Så fick pappa sälja resten på jobbet, eller så fick man spela själv. Det var ju det man ville åt.
Ja. Precis. Nej, men så att det är väl därför jag har som inte vuxit fram förrän lite på senare tid, när barnens idrottslag ska sälja lotter och grejer, så att det har det blivit av den anledningen.
Förståeligt.
Det är väl det jag känner, att det är väl då det kommer att bli precis där lagom mysigt och grant med julkänsla och så. Hur är det med dig? Har du en gosig julkänsla eller?
Jag satt och småfilurade lite grann på det nu. Vad är julkänsla då? Alltså jag tycker att det är mysigt med ljusstakarna och så här, och tända ljus och öppna julkalender och se Leonie springa omkring med sin julkalender och tycka att det är jätteroligt och stå och liksom känna och klämma på paket och så här. Och det tycker jag väl någonstans är jättemysigt. Men det är ju inte den här, du vet, som man är van med som liten, att man springer runt hemma och mamma står och bakar pepparkakor och lussebullar hipp som happ och julmusiken står på nonstop i bakgrunden. Där är jag ju inte.
Nej. Alltså, för mig, för att sätta bild på den här julkänslan, ja, så är det, vi kan säga så här, för att inte det ska bli någon reklam sådär, så kan vi säga ett väldigt stort och känt, om inte världens största dryckesmärke.
Holidays are coming.
Precis.
Holidays are coming.
Det är jul är för mig.
Ja, den är så jäkla bra också.
Det är nog liksom det jag kan sätta bild på hur julen är för mig. Sådär. Ja. Alltså det är den känslan man får när man ser den där reklamen med lastbilarna. Det är nog det jag skulle säga. Det är nog jul för mig. Ordentligt liksom.
Ja. Jag bara sken upp här när du nämnde det, för jag sa faktiskt exakt samma sak till Malin här första gången jag såg den i år. Jag bara, nu älskling, nu är det jul, sa jag. Nu är det dags. Hon bara, vadå då? Men titta på reklamen. Reklamen, säger hon. Ja, och jag, nej, men jag skriver under på det. Det som du är inne på, det är en fantastisk reklam. Och jag tycker absolut att man får en god julkänsla i kroppen av det.
Mm.
Så man får väl leta åt den på någon YouTube-video här, kanske.
Ja, precis.
Dra en på repeat. Men du får koppla lite grann till discgolf då. Hur jobbar du kring julklappar och sådär? Har du skrivit någon önskelista? Är det något speciellt som står discgolf-relaterat då?
Nej, du vet att jag har kommit upp till den fagra åldern att julklappar, det ger man bort och man får inte längre på samma sätt. Så, utan jag har inte önskat mig någonting. Så, alltså, det är det här som är mitt stora problem med julen. Det är att jag planerar upp lite för mycket vad som ska hända efter julhelgen. Och så är det som jag har för huvudet. Jag har inte julafton framför ögonen på något sätt. Utan jag har grejer längre fram som är... Och då blir det att jag inte riktigt stannar upp och pausar. Men barnen skulle såklart få sina julklappar. Men sen är mig själv... Nej, jag köper nästan... Då unnar jag mig hellre någonting själv. Liksom, så.
Finns det någon fint i det också? Jag minns att... Jag tror att det var förra året så satt vi här och diskuterade. Och då var Elina med också. Och så hade vi en diskussion kring det här med julklappsspel.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg att vi pratade om det, men jag kommer inte ihåg exakt vad vi landade i så.
Nej, men också var det, vi delade också med oss er om gällande det här på Instagram, och det var väldigt blandade liksom åsikter om det här med julklappsspel. Så i år kan jag glatt meddela att vi kommer bara köra julklappsspel med våra vuxna. Vi har köpt 5 julklappar var, jag har köpt 7, bara för att jag är så jävla generös. Och så kör vi det, vi kommer vara 12 pers, så det blir inget bord eller någonting, vi bara slås ner på golvet och så kör vi. Rubbet. Och det kommer bli så jävla roligt. Jag är så taggad.
Ja. Elina fyller år i samband med julen också. Så jag vet att hon har en lite knepigare relation till julen än vad kanske gemene man har.
Ja, men det är förståeligt. Jag är glad att jag fyller år på sommaren.
Ja. Precis. Jag fyller också år på sommaren, så att jag har inte, men jag kan förstå lite så. Men fint då. Det ska bli kul ändå. Det som känns mest märkligt. Det som är att nästa gång vi spelar in avsnitt, då har julen varit.
Ja, men det är den här klassiken att det går, veckorna bara svischar förbi.
Ja.
Det bara går.
Förstår du vad jag menar då med att man har någonting framför sig som man glömmer bort där man då är?
Ja.
Att nu börjar jag prata om nästa veckas avsnitt redan nu liksom. Och när vi har spelat det, då är nästa avsnitt, då är det ett nytt år. Så att, det är talanglöst.
Det är lite, på tal om talanglöst, det är talanglöst att vi inte har löst att vi går in i 2023 och ska spela in avsnitt 201, för det kommer vi inte hinna med.
Nej.
Det gnager lite i mig att det inte blev så.
Ja, men vi kanske får se vad vi kan kryssla fram.
Slänga ut någon kurtis här och var.
Precis.
Ja. Nej, men på tal om avsnitt och sådär. Förra veckan så hade vi Viktor på besök. Och jäklar vilken trevlig stund vi hade.
Mm.
Och där blev vi glada hejarop ute i våra sociala medier. Folk som har tyckt att det var... ett väldigt bra avsnitt, trots att vi kanske inte huvudsakligen pratade om discgolf, utan det var mycket annat runt omkring.
Mm.
Och det vi fastnade för lite grann var väl det här med eldsjälar. Och hur mycket de betyder och har liksom, ja, men hur mycket de behövs inom discgolfen just nu, ju större sporten blir. Folk som kanske inte sätter sin egen karriär och sitt eget tävlande i framkant hela tiden och tänker på det först. Så jag tänkte fråga på dig, du Nicke, som är en stor eldsjäl inom discgolfen och har varit nu i åtminstone 2 år, snart 3, och dragit i enorma puckar både inom tävlingsgrupper och arrangerat ett SM och varit TD hit och dit. Liksom, hur går dina tankar inför nästa säsong kring ditt eget tävlande och så här, och vad, liksom, vad vill du göra?
Alltså, jag har inte riktigt kommit dit än, vilket jag är nöjd över att jag inte har gjort. Mm. På så vis att det fortfarande liksom, jag har det att se framför mig. Och att jag får liksom planera upp saker. Vi har ju redan pratat om lite små saker så, men jag har väl inte planerat så mycket alls. Varken kring deltagande i tävling eller göra tävlingar för andra. Så att det är lite grann av en öppen bok. En som är oskriven.
Vad vill du göra då?
Jag vill tävla mer 2023 än vad jag gjorde 2022 i alla fall.
Ja. Jag tror, vi tävlade väl inte en enda tävling på samma ställe? Jo, NT i Luleå.
NT i Luleå.
Tävlar vi samtidigt.
Och så, ja, det var nog den tror jag.
Annars var vi bara på plats och tillsammans och jag spelade väl mest.
Ja, du spelade mest. Nej, men det vart väl lite, alltså det krockade med, alltså den Västerbottenstoren, så var jag TD först och sen deltog jag i andra deltävlingen. Eller var det tredje deltävlingen? Ja, jag kommer inte ihåg. Wasteland var jag med på i alla fall. Och sen krockade med andra uppdrag och andra saker, de andra tävlingarna, vilket gjorde att det vart lite som det vart med mitt eget tävlande. Mm. Så att på så vis lite besviken, men jag hoppas väl att jag 2023 ska kunna tävla lite mer och även ändå liksom kunna vara med och arrangera saker, för det tycker jag också är roligt, men jag saknar den gamla Norrlandstouren också, när klubbarna fick ett ansvar för varsin tävling liksom. Så det är mycket jobb med att hålla i en liksom, men även om det inte är någon stor tour så är det ändå mycket jobb liksom runt omkring, och man ska hålla koll på saker och svara på frågor och liksom sånt, samtidigt som att man har sitt vanliga liv med jobb och familj och allt sånt. Det är inte alla som har det, men jag har det i alla fall, så att ja, fort blir det mycket, och att man glömmer bort sig själv lite grann i det där också.
Det blir väl lätt så. Jag har lite smått panik över att vissa anmälningar redan har öppnat och så här. Och liksom, jag vet ju knappt själv om jag kommer kunna vara ledig. Liksom. Men ja, det är en stor fråga. Jag tycker, alltså, som sagt, jag själv spelar ju bara liksom, och har lagt fokus på det och vill lägga fokus på det också. Samtidigt som jag vet att du kanske också vill det, men samtidigt vill hela tiden hjälpa andra och ställa upp och finnas till hands när det är någonting. Så det är väl lite därför frågan kom upp lite grann också.
Mm. Ja, men jag tycker väl att, alltså, det är jättesvårt det här också. För vi har ju nu när man har suttit med i tävlingsgruppen ett par år och att man liksom har varit delaktig där, och sen har man även varit delaktig på lokala tävlingar och torer och kvällstiskar och allt vad det har varit liksom. Mm. Så blir det att man, det har blivit mer och mer att man ska ut i god tid. Och det som då blir är ju att, jag menar, om du backar bandet till 2018, liksom 2019.
Yeah.
Då var det klart liksom med spelplatser på Norrlandstouren, var klart typ i mitten på april. Och första anmälan öppna liksom i slutet på april. Och sen var det tävling mitten på maj. Alltså, det var ju, på så vis så var det liksom, det var lite mer laid back då på något vis. Men man åkte och tävlade ändå, man tog sig runt på tävlingar då också. Men nu är det liksom så här, men nu måste datumen ut, det måste ut, det måste anmäla, måste öppna. Det är liksom så här, det ligger på ett annat sätt nu, att det ska vara klart lång tid i förväg än vad det var tidigare.
Mm. Alltså, jag förstår det på sätt och vis, speciellt på de större torerna, att typ nationella toren och Sveriges större torer. Men de här lokala, som sagt, charmen ligger ju lite grann i det att man har sina spelställen och liksom det är tävling var och varannan helg.
Mm.
Och så åker man sina 6 mil till någon bana man spelar ändå relativt ofta, och så liksom träffar på det lokala goa folket. Jag tycker att det finns en väldigt charm i det, samtidigt som jag verkligen uppskattar att få komma iväg på de här långväga resorna också och träffa discgolfare från hela Sverige.
Mm.
Som jag fick göra en del förra året. Men det tar på krafterna det också.
Mm. Jo, nej, men det är det. Det är det som är grejen. Och jag menar, Sverige är ju ett jättelitet land. Långt, men väldigt smalt. Så man tänker liksom, när man hör de här som reser i USA och sådär. Liksom så här, men de kör ju bil 2 dagar för att ta sig iväg på liksom en tävling.
Mm.
Men menar, än om vi skulle ner till Helsingborg. Man skulle ju försöka ta sig på en dag, så att säga. Åka tidigt på morgonen och komma fram sent på kvällen. Ja. Liksom utan att blinka ens. Liksom. Men att ha två fulla resdagar. Det känns avlägset. Typ åka ner till Belgien på tävling så här, över en helg.
Ja, med spark typ.
Precis. Med jul på.
Ja, det var någonting.
Så att, ja, nej, men nej, jag saknar det gamla lite grann, charmen med det. Samtidigt som jag vill ju att sporten ska framåt och utvecklas och tävlingarna med det liksom. Så att det är som en
jo, men det får samtidigt inte tappa det här liksom gräsrots... aktiga heller, att liksom det här enkla.
Nej.
Tycker jag. Men man betalar sin avgift och man anmäler sig 2 veckor innan och så tänker man, men nu ska jag tävla, och så spelar man sina 2 rundor och åker hem. Nu låter jag som en jävla hycklare, för hela säsongen har jag suttit liksom, det ska vara 3 dagars tävlingar, en runda om dagen, bla bla bla. Men samtidigt, alltså det är en helt annan känsla också liksom, att få komma ut på de här lokala tävlingarna och tourerna som faktiskt går. Och jag kommer försöka göra allt i min makt för att kunna få spela lite fler sådana tävlingar i år också. Än vad jag gjorde förra året.
Mm. Nej, men det är väl det. Och det måste ju, liksom, folk måste kliva fram också. För det är ju fort blir att man kanske känner, ja men det skulle vara roligt om det blev någonting av. Men jag avvaktar och ser om någon annan gör det. Ja. Det är det som är grejen. Ingen annan kommer att göra det. Det är bättre att kliva fram och sen få kliva tillbaks om det krockar med någonting liksom så. Än att inte kliva fram alls och så blir det ingenting.
Mm. Nej, och jag tror att rädslan ligger säkert hos många också. Att börjar man ta i någonting, då är rädslan stor att man står där själv sen i slutet också.
Jo, så är det.
Jag förstår också varför man kanske inte väljer att dra i någonting. Och så har man inte allting på det klara heller liksom med jobb eller familj och sådär. Liksom, vad ska man göra? Det är så mycket för många att ta hänsyn till. Nu pratar jag nog om majoriteten av discgolfarna i Sverige. Jag pratar inte om de stjärnorna som har hela livet framöver eller framför sig och kan lägga all tid och hela livet åt discgolfen. Utan de har ju lite andra förutsättningar.
Nej, men det är en balansgång det här också. Och sen är det också liksom, vilken nivå ska jag lägga på min tävling?
Mm.
Alltså förstår du, ska nivån vara att det ska vara stort prisbord och det ska vara liksom jättefina priser och liksom, alltså förstår du?
Mm.
Allt det här runt omkring som tar jättemycket tid, men i slutändan är det en sån liten del av själva tävlingen. Det är klart att man vinner man en tävling så kanske vill man ha ett pris, säger ingenting om det, men för mig kan det vara liksom, men Norrlandstouren har ju aldrig för mig varit att handla liksom om att åka och liksom vinna priserna så.
Jo, ju... CTP med foran.
CTP med foran i och för sig, det är ju någonting jag alltid går för, men förutom det så är det ju mer gemenskapen och den här lilla bubblan som man ändå är i på något sätt.
Mm.
På termistan. För mig i alla fall är det så. Så jag förstår att de som är mycket bättre än mig och liksom går verkligen all in för att vinna, ska vinna till varje pris, där är det en helt annan sak. Men jag tror att det man måste kunna hålla flera saker i luften samtidigt. Och se det stora hela. Och vilken del som är faktiskt störst i sporten, det är gräsroten. Alltså liksom de lägre ratade spelarna, ska säga, och mitten sektionen. Toppen är ju relativt spets ändå. Liksom, så att ja, det är balansgång, men spännande också kring att se vad som kommer. För nu, alltså jag vet ju dem, alltså det är klart med alla spelplatser för NT och alla SM och sådana saker, det är klart. Det släpps här i dagarna. Men det är ju ingen, alltså jag har inte hört någonting om lokala tävlingar här uppe.
Nej, inte jag heller.
Så jag vet inte. Och jag försöker vara lite försiktig att inte börja dra i saker också.
Då står han där sen, vet du, med en tour och 8 deltävlingar. Och det ska bokas toaletter och bussresor.
Ja, vi får se. är det någon där ute som känns sugen på att arrangera tävlingar, så ta tag i det och starta och bygga en liten arbetsgrupp kring det. För man kan inte göra det själv. Eller ja, man kan, men jag tror inte
det underlättar om man är fler.
Ja, det blir mycket lättare och roligare också om man är fler. Då känns det inte som att det blir en börda i slutändan. Nej. Så det blir mycket roligare om man är fler.
Det ska ju vara kul.
Ja, exakt.
Och sen har ju den här grejen också. Jag hade gärna gjort mer större saker med podden också. Åkt runt och liksom slagit upp något avsnitt här och var och bokat någon gäst på plats liksom. Men som sagt, alltså, tiden måste avvägas. Så jag, tyvärr måste jag säga att mitt eget spelande kommer gå före att liksom få igång något större av podden, om det inte faller väldigt väl in liksom med schema och plats och sådär, såklart.
Mm. Nej, men det är det. Det är en balansgång man måste försöka hålla, och ja, det är inte svinenkelt alla gånger heller. Det är klart, det är massa grejer vi har pratat om som vi skulle vilja göra, men det blir ju fort tungrot, och man vill gärna att fler ska kunna hjälpa till och att kugga i och göra saker och så. Men det vill, någonstans så vill man ändå hålla i rodret för skutan. Och då, ja, är det balansgång. Men som sagt, det är tid är väl egentligen den samlade faktorn, allt nedbrutet till att det är det som det sitter i egentligen.
Verkligen. Och är det någon som sitter där ute och känner igen sig i det här, att man nog kanske är den här eldsjälen som hellre tycker om att passa upp för andra än att sätta steget spel i framkant, så hör av er till oss och berätta vad ni tänker och tycker. Och får vi inga svar på det här, Nick, då vet vi, då blir det inga tävlingar nästa år.
Nej, precis. Det är klart, det är enkelt. Det blir att spela kvällsdisken och så får man vara nöjd med det.
Ja, om någon drar i det också då.
Jo, men de finns alltid. Det brukar alltid ordna sig. Det är med de här tävlingarna som är grejen.
Det är väl det. Du, jag satt och scrollade igenom ska vi byta diskar här idag? Och så slog det mig. Fan vad tråkigt det har blivit på andrahandsmarknaden. Tråkiga diskar, för låga priser och inga auktioner. Och hej, kom och hjälp mig. Och så liksom, vad är din känsla kring det här nu så här ett och ett halvt år efter att det har varit pandemi och hugget på diskar bara var liksom, det var utom all värld. Vad heter det? Utom ordentligt. Det var väldigt, väldigt stort sug på diskar. Och speciella diskar och dyra diskar. Och det var hets kring överpriser och allting. Liksom, vad är din känsla just nu?
Tack och lov att jag stannat av lite grann.
Är det så verkligen?
Ja, men, jo, lite så. Alltså, så här, jag köper oftast diskar av folk jag känner som jag vet sitter på plast som jag är intresserad av.
Men du var ju inte sen på att hugga Kalle Falk nu när han signade för KP och skulle ha hans P1-er. Carl, sitter du på någon gammal P1-a eller?
Nej, men...
Ja, men det är ju klart, offentligt liksom.
Det är klart att man hugger på den liksom. Någonstans så här. Alltså för mig, de exklusiva diskarna för mig idag, det är typ glow-diskarna. Allt annat är ju bara samma plast. Rakt upp och ner. I stort sett. Ja, alltså samma plast. Alltså förstå mig rätt. De har olika färger och så. Men annars är det liksom, ja men är det 350G eller 350 eller 400 eller vad, alltså så.
Det är lite skillnad.
Ja, det är skillnad, men förstå mig ändå liksom. Glow är ju ändå det enda som sticker ut, tycker jag. Så att, och att de inte görs i lika stor upplaga som andra diskar, förstår jag också.
Fast de produceras ju fortfarande.
Jo, de produceras ju. Men
är det jättesvårt att få tag i Krasta Plast Glow i dagsläget? Jag tror inte det.
Nej, jag vet inte. Men det som har varit, alltså det är samma maskin som gör dem. Det är samma. Det är, liksom, det är ju inget exklusivt annat än typ att det kan vara en viss stamp på den. Eller att det är en first run. Eller ja, så. Men...
Jag tycker även där, ser man till de tre senaste first-run-släppen från Kasta Plast, så har det inte varit samma samma priskrig liksom, eller samma liksom.
Nej, vad konstigt, folk har inte råd, för folk har plöjt ner en babiljard i First Run Berg för 55 000 kronor.
Alltså jag hade kunnat lägga en kontantinsats på en First Run Berg i K2 plast.
Varför?
Bara för att ha.
Ja, men för gemene man, gå och hugga en man, kvinna, hen på stan och de går säga bara, ja, den där var ju fin. Vad kostar den? 50 spänn eller? Alltså, gamla bilar och sånt som är dyrt, det kan man ändå någonstans förstå, men en plastbit.
Och varför då? Nja. En plåtbit på jul.
Ja, men det är en helt annan grej.
Fast ja.
Discgolfen är för liten. Det är därför jag menar, jag tycker att den här hetsen, att de har skenat i pris. Jag menar, Nate 16, han sponsrar väl en hel säsong med massa 16 Firebirds som han sålde bort, liksom, som han hade fått, som han sålde för $4,000. Det är helt bizarra priser.
Ja, men vad tror du det som gör att folk ville ha såna grejer?
Nej, men det är ju ett nörderi av rang, och jag tycker att någonstans är det lite häftigt också.
Det är ju extremt häftigt.
Men jag tycker att den här, alltså det är som, den är gjord i samma maskin, det är samma, alltså förstår du? Ja, om man bryter ner det på molekylnivå så blir det lite tramsigt. Men jag tycker väl att, alltså det har ju varit sånt otroligt stort tryck och det har varit skenande aktioner och det vet jag inte om det har varit hälsosamt heller alla gånger för sporten och kanske spelare i sporten heller också som har gått bara, shit vilken dyr, jag har ju en sån där. Fast det var inte en first round, så lägger de ut den för 600 spänn och så blir de hånade för att det är bara en helt vanlig berg. Och så, ja, du förstår. Så att, jag tror att det kan vara sunt, men jag tror att det kommer nog komma en till våg av den här köphetsen och sådana saker så småningom. Men jag tror att det har nog liksom stagnerat lite grann. Men ja, vi får väl se lite grann vad som komma skall inom disktillverkningen och så.
Jag tycker att det är lite tråkigt alltså att det liksom har, för nu kommer det upp någon så här tråkig vanlig disk bara.
Ja, fast ändå om du alltså så här,
det gick ju till och med att sälja Prodigy på andrahandsmarknaden under den här tiden, nu går ju typ inte det längre.
Nej, men om vi säger så här, om det kommer upp en vanlig tråkig disk som man säger, det kan ändå vara liksom någon disk som inte är kanske super, super vanlig. Men ändå. Och att den ändå så här 350 spänn. Det är ändå fortfarande jättemycket pengar.
Vart går gränsen för något, för att pris då, att betala för en andrahandsdisk?
Jag har ju köpt dyrare diskar än så. Så jag ska egentligen bara hålla käften.
Det ska du göra i så fall.
Och den disken vet jag inte ens var den är nu, vilket gör att jag får lite panik. Men var den är någonstans? Ja, sak samma. Nej, men det jag vill komma till är bara att, nej, men vars gränsen går, vad ska jag säga? Ja, men alltså, jag tycker 500, det är liksom så här, sen tar det emot ordentligt. Alltså då ska det verkligen
500?
Då ska det typ vara en signerad Lisott-disk i sådana fall, för att jag ska tänka mig bilda över det.
Du, vi har här en signerad Lisott P2. Har vi. Den ligger ute för 400.
Ja.
Fast pris.
Och den är inte såld än.
Verkar inte så. Han kom ut för 35 minuter sedan.
Ja, den kommer försvinna när jag hinner agera.
Okej, det är någon som har huggit den redan i alla fall.
Ja. Du ser, vad bra.
Jag kollade
var
bra, kommentarerna.
Det löste sig.
Den är signerad av både Lisott och McMahon.
Ja, men det är liksom ett värde. Alltså den har ju ett samlarvärde. Så, men det är fortfarande en plastbit som kostar 60 kronor kanske att tillverka.
Finns det en Paul Macbeth 4-time bus också. 750 spänn. En bajsbrun.
Mm. Ja.
Poppar fint om man har vit vägg.
Ja, det gör det.
Jag är lite sugen på någonting sånt här mer. Pop Top Grym från 2016. Då pratar vi. Där fanns det inget pris. Det var bara byten på så här skitcoola diskar. Disk med inga signatures och typ jättegamla Rhinos.
Ja, nej men...
Men som, så här, hur kul är det? En trött gammal Rive.
Rive har funnits typ i 2 år.
Ja, knappt. Exakt.
Knappt.
Ja, men alltså... Och så kommer man på nästa så här, ja men en Stockrun Reko. En ja. Stockrun Origin.
Det är en fin disk.
En Stockrun Falcor. Det får man väl typ 25 spänn för.
Ja men du, nu ifrågasätter du annonserandet mer än...
Nej men jag säger nej, det är inte det jag vill med. Alltså jag tänkte också att häromdagen att jag skulle lägga ut lite diskar, men alltså... Men det är ju inte ett roligt fält längre. Det är ingen hets. Det är ingen krig om priserna. Det är ingen som blir arg för att det är dyrt. Jag tycker att det är underhållande att läsa.
Alltså fick inte du en Primal Run Origin av mig? Eller var det en First Run?
Nej, jag fick en Primal Run. Och så har jag har en helt ny Primal Run som bara ligger med etiketten på som jag ska vänta med också.
Ja.
Jag ska testa de här nya nu. Iron Samurai eller vad den heter. Nej, vad heter han? Midnight Prowl.
Mm.
Kolla, och så kommer man lite längre ner här, lite äldre diskar. K2 Berg. Sänkt med en 100. Går de inte för 900 spänn längre?
Alltså, det här, nu måste vi reda ut.
Cloudbreaker 1, 900 kronor. Nu snackar vi annonser. In och buda för fan. Det är jul, men... köp något.
Nej, det är folk har inte råd. De betalar el och julklappar.
Exakt, och om man får välja vad man ska lägga pengarna på. Elen eller diskarna. Lätt val för min del.
Ja, tills kronofogden knackar på och funderar på vad gör du av dina pengar.
Ett senare problem.
Jag köper plastbitar.
Ja, och då kan jag sälja dem till kronofogden. Den här är värd 1500 spänn kan jag säga då, fast jag har köpt den för 900. Ja. Så gör man några hacker.
Du, får jag fråga en sak?
Självklart.
Du som är den stora plastnörden av oss två.
Ja.
K1... Mm. Det är väl som en mer standardplast bara.
Ja, vanlig premiumplast.
Vanlig premium.
Mm.
K2 då?
K2 är det gamla namnet för K1 Soft.
Okej, okay, så det är en mjukare plast alltså?
Ja, och den hade också ett annat stamp förut.
Okej.
Okay. Du vet det lilla slimiga, typ på bergdiskarna. Det var lite slimigt. Ja. Själva typsnittet.
Slimigt eller var det...
Nej, alltså det ser lite slimigt ut.
Okej.
Okay. Jag vet inte vad man ska säga om typsnittet. Det är lite, ser ut som att någon har rafsat med en tjock törspenna. Berg.
Okej, okay. Och K3 då?
K3 är ju basic plast. Finns väl i typ, soft och medium och hård.
Typ
och...
DX?
Nej, verkligen inte DX.
Ingenting är som DX.
Nej. K3 är ju mer, ja men vad ska jag säga...
Är det en blandning
exo,
av...
typ.
Ja, okay.
Kan det vara rätt lik exo?
Okej, okay. Ja. Det är med.
Ska jag säga. Den är jäkligt mysig. Speciellt K3 Glow.
Mm.
Tycker jag.
Ja, intressant. Jag är så vansinnigt dålig på plaster och håll på alla. Jag fattar inte hur du löser det.
Vad tycker du om bubbelplast och så här? Blizzard och sånt där. Du vet, min första driver, det var en Blizzard Krite. Eller Krite. Eller vad de heter. Jag vet att Paul Macbeth kastade Forenrollers med en Krite.
Alltså bubbelplast för mig, det är väl lättare diskar.
Ja, det kan det väl vara. Eller är väl oftast.
Typ light.
Ja. Jag hade också en 134 grams T-Devil en gång.
Oh. Den var lätt.
Den blir man inte rik på om man säljer den.
Den måste ju vara klassad som typ mordvapen i Japan eller någonting.
Nej, inte när de är så lätta.
Är det
134? Tvärtom? Ja, du får inte ha... Förut var att du inte fick kasta diskar över 160, tror jag.
Aha.
Eller om du var över 165 eller något så.
Det finns en stor marknad av airdiskar i Japan.
Ja, fanns i alla fall. Jag tror de har tagit bort den regeln.
Ja.
Eller jag hörde att det ryktades någonting om det.
De kanske insåg att få en 150 grammar i pannan är inte så skönt heller.
Nej, det är väl så.
Om det inte är en hamburgare då, men det är en annan sak.
Men så här, för att återgå liksom. Folk, minns du liksom när det var verkligen det hetsen? Ja, det är för dyrt. Varför talar dubbelt betalt, varför köper alla och säljer? Ja, det är en annan fråga. Men just med annonserna, nu frågar ju till och med folk efter tråkiga diskar. Förut var det bara sök i Cloudbreaker 2.
Mm.
Jag kan betala 16 000 spänn för den. Mm. Okastad och onamnad. Eller den kan vara lite kastad om det finns.
Mm.
Ja, typ så. Och nu bara, jag söker en BT Hard Harp. Va? Ja. Det är billigare för dig att bara åka till närmsta discgolfaffär och köpa en än att få den skickad till dig. Diskan ska ju kosta typ 30 spänn om man ska gå, om det ska tjänas. Det är där problemet ligger. Det har blivit för dyrt. Eller för billigt, menar jag. Är en BT Hard Harp?
Jag var tvungen att gräva fram den här. Det är en mysig disk, alltså.
Jag tycker den är lite för djup.
Ja, lite kanske.
Om du fick välja en disk som du verkligen skulle vilja ha på väggen. En modell, och så får du välja färg och plast och sådär.
Oj.
Som du liksom aldrig skulle kunna göra dig av med.
Oj. Nej, den disken finns inte, tror jag. Men om jag... Alltså... Jag skulle nog vilja ha en S-line. De finns ju inte, tror jag. Om jag fick plocka ihop en drömdisk som jag skulle ha på väggen i en one of a kind, då skulle det typ vara en S-line Cloudbreaker 2 som var knallorange med svart stamp på.
Men är inte Cloudbreaker i S-line?
Ja, det kanske det är. Jag vet inte. Jag tycker inte att den känns som det. De nya ska ju vara någon typ av S-line, sägs det.
Men, ja, men jag tror att det är S-line och så heter det någonting mer. S-line Luster. Vad sån här skit. Inte Luster. Glöm vad jag sa. Ja, nej, ja, en sån skulle du vilja ha. Cloudbreaker 2. Eller en etta.
Ja, tvåa.
En av varje. Vad skulle du kunna tänka dig att betala för den disken?
279. 179.
Det kostar de inte ens ny.
Nej, jag vet.
Eller men det kostar de, du får inte ens en ny
mer än så tillverka den. Det kostar inte mer att tillverka. Det är bara, de gör ju bara en, gör sig bara pengar på ett namn. Jag är lite surgubbe här.
Ja, men du får ju vara lite realistisk.
Okej, okay, ja men 500 då. 550. 549.
Okej. Okay. Hör ni det, alla lyssnare där ute? Har ni en Cloudbreaker 1 i S-line? Eller vad det
heter? Den ska vara knallorange med svart stämpo. Det finns inte.
Jag tror inte de finns i orange. Jag har bara sett typ åt det gröna och grönblåa hållet.
Här har vi en. Fritt.
Ska vi se. S-line. Vad står det på? Swirly S-line.
Mm.
Heter den. Plasten. Den har lite swirls alltså.
Mm. Ja. Nej, jag vill ha en knallorange. Som hästen.
Hästen.
Typ. Ish. Lite mörkare. Lite mer lysande. Lite C-line. En blandning av S-line och C-line kanske ska säga. I knallorange. Den ska ändå vara solid. Och så svart stäm på. Det tror jag hade varit en balldisk.
Mm. Och den skulle du med gott samvete kunna sätta upp på väggen.
Det ska jag definitivt göra.
Det är inte riktigt tråkigt val alltså.
Det är mest bara för att den ska bryta ifrån det lila rosa temat jag har på vägen just nu.
Men du sitter väl också på en vad heter de? P2, de där diskarna. Lisots signatur. Vad heter
Skyguard 2.
Ja, du har väl en sån knallorange någonstans?
Nej.
Inte, men du hade ju det. Skyguard 2.
Nej, inte orange.
Nej.
Jag har en rosa med guldstämp och så har jag en rosa med regnbågstämp på.
Ja, det är fint i och för sig. Tycker jag.
Och sen har jag världens snyggaste tilt har jag också.
Ja, just det.
Den är sjukt snygg som hänger på väggen. Och sen har jag en Doombird 2 Lizotte-stämpad och så har jag en Lizard-stämp DD också.
Se där, se där.
Okastat. Okastade grejer.
Mm. Jag skulle i alla fall kunna tänka mig att betala typ 3 500 för en First Round Berg K2.
Alltså jag är helt förtvivlad över att du har fastnat för denna disk och kan betala så mycket pengar. Alltså det är för mig helt obegripligt.
Nej, men på riktigt, en sån skulle jag verkligen vilja ha. Men ha den på väggen.
I ett Franz Jäger kassaskåp med glaslucka.
Där det var någonting.
Ja.
Stolt säger jag med.
Att du har ett Franz Jäger.
Bredvid en 27-åring.
Ja.
Uppeld och klär.
Precis. Ja, ja. Men vad tror du framöver då? Vad tänker du? Vad vill du se? Vill du att det ska ta vägen åt något håll?
Eller, ja, men jag vill liksom... att det ska bli lite där rabalder igen. Alltså jag vill ju inte att det ska bli diskbrist. Jag vill att det ska gå och få tag i diskarna hos leverantörer. Men jag vill ju ha det här exklusiva på de typer av diskarna som folk vill ha. Och jag vill att folk ska vilja ha dem. Så här signaturer och first runs och så vidare. Låt det balla ur. Jag tycker jag att det är roligt.
Tror inte det är liksom att tillverkarna, att de har fått ett samvete gentemot deras köpare nu. Så de producerar så vansinnigt mycket när de gör signaturdiskar. Så det blir ingen liksom... eftermarknadshets på dem.
Ja, men signaturdiskar kan jag ändå köpa, för då stöttar du någonstans spelaren också. Så det tycker jag ändå så här. Det kan väl få vara. Men för typ first runs, gör typ 10 stycken.
Mm.
I varje land som ni skickar dem till. Det hade varit. Eller en till varje leverantör. Eller återförsäljare.
En till varje OF. Ja, men det finns rätt. Ja, men det, oh, det blir ju för sig... Ja, det skulle kunna vara något.
Och så får de köra auktion på den jäveln. Den får bara säljas på auktion på återförsäljarens sida. Det hade varit häftigt.
Mm. Ja.
Det är ett koncept faktiskt. Jag hade trott på. Så du får en first run pöka i framtiden. Kommer en disk från Kastaplast som heter det snart, hoppas jag. En skit under stabil midrange. Och då ska den säljas på auktion bara.
Bara på auktion, ja.
En hos varje återförsäljare.
Ja, nej. Alltså,
förstår du sen, den jäveln som vinner den auktionen, bara, ah, jag betalade 26 000 för det här. Jag kör utropspris 25,5.
Ja, nej, men alltså jag förstår vad du menar. Men jag tror att, dels så tror jag... Det skulle vara intressant att veta. Man skulle vilja prata med, få veta från en tillverkare egentligen. Har de jobbat i kapp sig? Förstår du? För det ett tag var det så här. Det så stod ju fabrikerna i USA. De stängde ju ner helt och hållet. Vilket gjorde att fabriken här i norr, de gick ju som bara den. De började jobba nattskift och grejer. Gick ju dygnet runt. Tror att de hämtar ikapp allting som de förlorade under den stilleståndsperioden? Borde ha gjort det, tänker jag.
Ja, men samtidigt förlorade de så mycket då. Jag tror att de bara inte klarade av att liksom tillgodose behovet.
Nej, men det fattar du väl själv. Om diskfabrikerna i USA stänger ner,
ja,
och stannar
USA,
av.
Ja, men skiter jag lite i USA, eller?
Jo, det vet jag att du gör. Men alltså, förstår du, jag tänker att jag tror ju att nu tror jag liksom att Latitude har hämtat sig liksom sen dess. Men jag tänker liksom så här, har marknaden hämtat sig så pass att det börjar bli ett överflöd?
Jag tror inte att leverantörerna sitter på överlager av diskar i dagsläget.
Nej.
Men som sagt, det hade varit intressant att veta. Såklart hur man resonerar nu liksom med tillverkning och sådär. Vilken prognos är man? Kommer det fortsätta säljas lika mycket disk som det gjorde under pandemin, eller börjar folk trilla av pinn vad gäller discgolf och den biten liksom, speciellt one-timers som testar och fastnar liksom lite grann, och så återgår det till jobb och familj efter pandemin.
Ja.
Men det är klart att det hade varit intressant att få svar på en sån fråga, så det får vi väl jobba fram, tänker jag, under nästa år här och se vad prognosen säger inför 2023.
Mm.
Men jag vill ha lite av den här exklusiviteten kvar, men främst på kanske ett visst antal diskar. Jag vill ju inte att man ska kunna sälja en Skick 6 vanlig Stockran D3 för 250 spänn för att det inte finns diskar att få tag i. Det är ju absurt.
Ja, nej, det är, nej, men det vill man ju. Alltså, jag tycker att dels här, om man tar en, ja, men om vi tar någon sorts specialdisk, eller vad vi ska säga, eller en disk som finns i en limited run till exempel, vilket jag tycker att de skulle kunna göra också. Men då tycker jag samtidigt så här, en om den har kostat säg 70 spänn att tillverka, och sen har de gjort ett stamp på den som är balt, och så gör de bara en version av den, så trycker de säg 100 diskar av den, och så trycker de ut den. Då kan alltså tycka så här, men ta ordentligt betalt för den. Och då är inte liksom 279, 329. Ta 799 för den där då. Och så gör ni aldrig någonsin någon fler uppsättning av den där.
Mm. Det hade varit intressant.
För jag gillar inte, det jag inte gillar, det är när det släpps diskar. Lite dyrare kanske kostar. 299, 279, 329 eller vad de kan tänkas kosta. Och så tar det 5 sekunder från att ordern är lagd och bekräftad, kommer den ut på, jag får snart hem en CB3 eller vad den har varit ska liksom.
Bifogad det... orderbekräftelse bara inte ens har fått den.
Ja, och så när den liksom dubbelt så dyr direkt. Det gillar jag inte.
Där uppskattar... Ursäkta, satte snusen i halsen. Där uppskattar ju någonstans de här återförsäljarna som numrerar diskarna på en bild. Och så får man bara välja siffra. Så har man ingen aning om vilket som finns kvar. Så går man bet på första valet. Då måste man börja om beställningen. Så har det under försvunnit 3 stycken.
Ja.
Det kan jag ju uppskatta lite grann. Att man trollar lite grann med de som försöker göra det här. Det är ju fler som åker på den niten garanterat. Men det är värt att se de lilla... De små asen som köper och ska sälja dyrt bara för att...
Ja. Nej, som sagt, det är, men ja.
Men jag tror nog att det lägger sig. Det kommer lägga sig och vara lugnt ett tag på den fronten, på andrahandsmarknaden i alla fall. Jag tror att vi kommer se ett större köp, byt, sälj av vanliga stockruns från alla märken. Nyheter, släpp som kommer, absolut, där kommer folk säkert hugga lite grann, men det såg man väl. Var det Discmanias Mystery Box i år som inte alls slog som den brukar? Jag hörde att, jag vet inte om, jag ska inte svära på det här, men de la ut den och så såg jag att det var ett lägre pris på den. Eller jag hörde att det var ett lägre pris på den, att de typ sålde ut dem för att de inte hade gått. Men det kan ha varit någon bugg också. Jag lyssnade på en annan podcast som de var inne på det här på, men jag kanske inte hängde med riktigt när jag höll på att somna. Så jag vet inte, jag ska inte svära på det. Men det var... ett roligt scenario.
Mm.
Eller roligt. Det är väl inte bra om inte grejerna säljer heller för sig.
Ja, nej.
Det är lite trist. Yes.
Tar vi nästa grej. Har vi någon rykten på sillemarknaden?
Ja. Det har väl inte florerat så där jättemycket egentligen. Alltså, vi väntar ju fortfarande kanske på de här storfräsen att det ska hända någonting.
Mm.
Typ en Isaac Robinson eller Gannon Burr eller något sånt där. Nu tror jag inte att just de två kommer röra på sig så mycket, men...
Det tror inte jag heller.
Däremot har vi sett en hel del rörelse i... Eller en hel del. Vi har sett lite rörelse på FBO-sidan. Varav senast Maria Oliva kommer att lämna Innova.
Mm.
Och sen tidigare även Paige Chewy har ju annonserat att hon kommer att lämna Dynamic, men där har vi inte heller fått någon presentation än.
Nej.
Så det är väl de två som lever lite grann i dagsläget då.
Precis. Det ska bli intressant att se vad som händer. Alltså jag gillade ju i fjol när Ricky lämnade. Det tyckte jag var, alltså, det är den spänningen man vill åt någonstans. Och sen det här kommer ihop lite grann också med andrahandsmarknaden på diskar. Så tänk dig om Eagle skulle få för sig att lämna Discmania till exempel.
Ja, men har inte de typ signat någon så här inofficiellt livstidskontrakt, han och Simon?
Ja, det vet jag inte. Det kanske de har, men ändå. Det är liksom så här, det är lite intressant om det hade varit så att de lämnade. Vad händer med deras signaturdiskar då? Stiger de i värde eller rasar de i värde för att de inte är kvar där?
Ja, nog fan tror jag de befintliga kommer öka i värde.
Ja.
Det ser man ju på, säljs ju fortfarande Paul Macbeth Destroyers till rätt bra priser, mellan 400 och 500 spänn. Sen är det en bra run på Destroyers, det ska jag inte säga någonting om. Men,
men så att det är väl det som är det intressanta, vad som kommer att hända med de här storrakarna. Är det någon spelare där som du på rak arm kan säga så här, men Ricky har ju halvdeles gjort en sån rörelse. Han gick ju från Prodigy till Latitude, va? Visst var det så?
Ja, Prodigy till Latitude till Innova. Innova Dynamic då.
Dynamic. Och den är ju nästan tillbaks.
Mm.
Tycker jag. Men så här, man tänker sig, ja men typ om nu så här, ja men det skär sig fullständigt mellan Paul och Discraft, och så går Paul tillbaka till Innova till exempel. Att så här, nej, nu är jag hemma igen. Alltså någon sån grej. Har vi sett någon sån?
Har vi det?
Det hade varit roligt. Och att det, kom
det var väl Nico i fjol när han signade med
Westside?
Nej, men han hade väl inte fjol. När han gick till, vad heter hans, farbrors?
Jaha.
De som är Wizard.
Ja. Ja, det står helt stilla. Skärp dig, människa.
Jag måste ta fram det.
Ja. Men ändå, liksom så här att, ja men säg till exempel att
Gateway,
ja. Ja men nu typ att, ja men om Conrad skulle lämna MVP och gå tillbaks till Innova.
Mm.
Ja, jag var på en snedväg. Nu är jag hemma igen. Och så säger man det. Och är lite dryg med det också. Liksom, är de där skitdiskarna inte kasta?
Men alltså, jag vet inte om de här alltså gamla typ generationen Paul Macbeth, Yule Barry, Coling och de här som kan ha typ, jag vet att Macbeth spelar ju Dynamic Discs Tisha när han var typ 20.
Mm.
Alltså om det är någonting sånt, att man liksom haft någon precis i början så där som man sen har gått tillbaka till. Jag vet inte.
Nej. Jag vill ha lite rabalder och skriverier.
Ja.
Kontraktsbrott och...
Jag tror ju att någon som skulle behöva röra på sig är Kevin Jones.
Mm. Det tror jag också. Han skulle må bra av ett miljöombyte faktiskt.
Jag tror också. Det hade han varit redan i fjol. Jag är fortfarande lite besviken på Prodigy att man inte löste kvar Dickerson faktiskt.
Mm.
Det hade varit bra för dem tror jag också. Sen har ju de en framtid som är otroligt ljus bland sina spelare i dagsläget i alla fall. Det ska man inte sticka under stol med. Men jag tror att man hade kunnat tjäna på att ha en väl etablerad spelare, rutinerad spelare kvar också.
Mm. Precis.
För jag ser inte Kevin Jones där i dagsläget.
Nej.
Han är lite för långt efter nu, prestationsmässigt.
Ja. Det vi vet i alla fall är att Maria Oliva lämnar in dem, va?
Mm. Vad luktar det där då?
Det är ingen aning. Alltså, hon är en sån där som man har sett i listerna och inte riktigt sådär. I alla fall jag har inte följt så hårt. Så att, jag har ingen aning. MVP kanske?
Ja, alltså hon gjorde ju en bra försäsong. Alltså, eller i fjol. Hon gjorde en bra fjolsäsong. Och stack upp lite här och var. Elina är inne på Discraft eller Trilogy. Jag tror att hon skulle vara lite i skuggan hos Discraft. Jag tror, ja det är om hon skulle... Det är Westside eller någonting då. För jag tror också att, så här, vad vill hon liksom med framtiden? Vill hon hamna i Dynamic, ja men då, där är det fortfarande Kona Pennis med sitt jävla monsterkontrakt och även Manduano som jag håller högre än Maria Oliva i alla fall. Westside har, vad heter hon? Är det Stinchcomp som är i Westside eller har hon lämnat? Nej, i alla fall. Jag tror det är där i så fall som hon kanske skulle kunna få kliva fram och vara den FPO-spelaren som, ja, deras FPO-spelare utåt så att säga.
Ja. Ja, vi får väl se vad det landar i för någonting. Det blir spännande att se i vilket fall. Ja, för ett år sedan satt vi lite på några vid den här tiden.
Ja, och då satt vi också och önskade, nu vill vi höra att det händer någonting i Sverige snart. Det är ju i Sverige det har hänt saker. Mm. Inte skiften av sponsorer, men det har ju varit liksom, ja, men som vi pratade om förra veckan, Kastaplast har ju gjort två väldigt fina värvningar till sitt team. Så, nej, jag återstår att se. Tror att kanske Prodiscus skulle haft någon spelare till i Sverige också.
Ja, precis. De kan inte leva på Bengan hur länge som helst.
Ja, vi har Isak också, va?
Ja, i och för sig.
Vi har två. Young up and coming. En damspelare hos Prodiscus kanske hade varit någonting.
Ja, precis. Larre.
Ja, jag har ju ett tips där. Tror du Larre skulle göra Prodiscus väl? Eller det tror jag också. Det tror jag.
Ja, det tror jag.
Ja. Kai kan ta oss, lyfta på telefonen och ringa till Jenny Larre. Så blir det bra sen.
Jag är lite kluven på Prodiscus logga dock.
Prodiscus.
Eller Prodiscus logga dock. Jag har lite problem med den. Men det är en annan sak. Det behöver vi inte prata om nu. Det kan vi prata om i en annan avsnitt.
Du har problem med den. Ja. Ja, vi börjar närma oss timmen här. Så ja, det är svårt att säga någonting om rykten. Jag hoppas att det ska hända någonting stort snart. Jag har känslan också av att vi kommer få vara med om någonting. Men jag kan inte sätta fingrarna på vad ännu. Så det är väl bara att vi liksom hänger med i medierna och ser här. Och så vill vi väl avsluta det här avsnittet med att säga tack till alla er som har lyssnat på oss fram till nu. Och även stort tack till alla våra Patreons. Och ja, får ju säga ett litet extra tack till våra patrons, så får ni bara hänga med på vår Instagram under julafton så kommer lite mer information där. Stort tack till Emil och Marcus för jinglar och grafik. I övrigt så vill vi även tacka alla våra gäster som vi har haft på besök här under året. Det här kanske man ska se i nästa avsnitt. Skitsamma. Vi tackar såklart alla våra gäster som har velat säga sitt här i våran podd, och så önskar vi en riktigt, riktigt god jul. Ät gott, spela discgolf om möjlighet finns, och framförallt ta hand om varandra där ute, och skänk en tanke och lite värme till de som ingen har.
Verkligen. Sköt om er, god jul. Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.